Jag föddes i Eslöv, uppvuxen i Eslöv. I en villa, en sån här mexitegelvilla. Vanligt område. Två yngre syskon, en lillebror och en lilla syster. Och mamma och pappa bor fortfarande kvar i huset, pensionärer nu för tiden. Mamma jobbar på Skattemyndigheten och pappa är på personalchef på Hilleshög i Landskrona.
Det är
en showbusiness bakgrund. jag föddes in i det här, eller?
Hallå.
Är det knackar man ska göra då, eller? Du har ingen fungerande ringklocka?
Nej, den har inte fungerat flera år.
Nej. Och julgranen står kvar också.
Ja.
Så du lagar inte ringklockan, du plockar inte ner julgranen.
Han är punktlig som en rektor från 40-talet. Ger ett pikt och alldagligt intryck. Och skulle man inte veta vem han var skulle han lätt kunna tas från avlägsen kusin man träffar för första gången på en släktträff. Med mannen i dörren är enligt flera omröstningar Sveriges roligaste person. Han är rik som ett troll, hans förnamn är samma som en gammal svensk kung och efternamnet betyder ollon på latin. Något vi dock slutade skämta om på 90-talet. Välkommen till toppmöte med Anders S som idag har stor besök av komiker, nörden, kalenderbitaren och kollegan som det faktiskt är svårt att inte tycka om.
Jag skulle vilja ha fullständiga personuppgifter.
Okidoki, då är det Johan Magnus Glans, 740409. De sista fyra siffrorna lät jag vara osagda.
Status?
Gift, sen 2013 är jag gift. Väger väl ungefär 67 kilo, 1,71 lång. Jag har börjat gå på ett gym nu för första gången.
Har du?
I mitt liv, ja.
Jaha.
Har till och med personlig tränare och allt sånt. Jo, det är sant. Jag fick det som en present. Du vet, man får ju en så här 10 gånger gratis och sen så alltså, ser man ju fast. Men jag säger det apropå att då har han sagt att de har en maskin där de kan mäta ens fysiska ålder. För man är, jag är 45 år gammal. Men så har jag en fysisk ålder och då säger han det att han mäter just sådana grejer liksom som mycket fett det är runt de mindre organen och sånt. Och jag vill inte.
Nej.
Jag säger nej, jag gör inte. Tänk om jag får veta att jag är 74. Liksom.
Ja, du säger att du fick en present. För det där kan ju vara en förolämpning också. Man får en present av en flickvän. Mm. Här har du ett år på sats, älskling.
Ja.
Vad är det, försöker du säga mig något? Eller?
Ja.
Men det var inte den känslan du hade?
Nej, nej, det var inte den känslan. Jag snubblade in i det.
Alltså, hur då?
Det är en lång historia. Det var inte ens som...
Berätta.
Jag blev ombedd att göra... Det var en kampanj som att barn ska röra på sig. Mer barn ska röra på sig varje dag. Och, och du vet så här, jag försökte liksom slingra mig lite grann så här, men jag kan inte säga till någon annan att de ska röra på sig. Jag sitter på min röv hela dagen. Nej, men då vet du vad, ska du få en present här 10 gånger med en PT, personlig tränare. Så jag...
Men du, PT?
Det är nog enda sättet, annars vet jag inte riktigt hur jag skulle kunna... För jag måste ha en tid.
Uh-huh.
Jag är ju jordens smitare, prokrastinerare. Så om jag inte har bestämt en tid klockan 2 med en annan människa, då hade det nog inte blivit av. Alltså.
Och du måste ha någon som står och liksom skriker en till.
Ja, och sen han är väldigt rimlig. Han skriker inte, liksom. Han räknar.
Nu ska vi testa en andra sit-up.
Du vet när jag började första gången så har jag aldrig gått på gym. Det var ju så som ett skämt, det var ju som sjukgymnastik. Jag var så försiktig med mig. Jag fick liksom... Han gav mig ett kvastskaft. Inga vikter eller någonting. Nej, bara stretcha med det här. Ett kvastskaft i trä fick jag... lyfta några gånger.
Du skulle lära dig motorik.
Ja, det var väl det. Han ville bara se om jag liksom kunde röra mig överhuvudtaget utan att något gick sönder. Nu har vi ökat. Nu har vi ökat lite grann.
Ni har ökat lite grann. Ja, var är ni nu någonstans? Är du på tredje, fjärde sit-upsen?
Ja, nej, men nu lyfter jag och drar.
Du ser lite fitt ut faktiskt.
Ja, men det är bättre än vad det har varit.
Du slår mig som en ganska privat person. Inte som, man vet inte så mycket om dig. Du är inte med så mycket intervjuer och så vidare.
Ja, jag är lite privat.
Gillar du att bli intervjuad?
Av dig tror jag gillar att bli intervjuad. Eller liksom av folk jag känner, komiker. Men generellt nej, det gör jag inte alls.
Nej.
Jag blir ofta rätt... Jag vet inte vilket läge jag ska lägga mig på intervjuer. Om jag ska försöka skoja bort allting. Ja. Eller om jag... Eller om jag får raka frågor så blir jag ofta rätt tråkig. Jag blir som så här tradig politiker som säger, ja, å ena sidan är det ju så, men å andra sidan är det inte så. Och det, liksom, jag är ett rätt dåligt intervjuoffer.
Det skulle du säga det? Alltså.
Ja, det ska jag säga. Bra intervjuoffer har ju starka åsikter och liksom hävdar dem.
Ja.
Utan att vara rädd för konsekvenserna. Jag är mer liksom så här...
Rädd för vad du ska säga? Eller är det...
Ja, men jag väger mina ord lite grann. Så. Ja.
För din privata person är väldigt, väldigt alldaglig, en väldigt, väldigt vanlig kille. Liksom.
Mm.
Och sen är du bara Sveriges roligaste kille, som är mega stor på scen.
Det vet jag inte, men i stand-up comedy så...
Ja, men det får jag, det är
ja,
det jag
ja,
menar.
Ja, ja. Mm.
Hur känner du inför det, de där hoppen?
Men alltså jag skulle nästan säga, jag känner mig som mig själv på bägge ställen. Det är bara liksom, det är två olika sidor. Ibland kan jag nästan känna mig mer som mig själv när jag står på scen.
Mm.
Det är liksom, jag kan framställa mig själv i så god dagar som möjligt. Mm. Är det ju.
Är det många som känner igen dig på stan och sådär?
Ja, det händer nog varje dag.
Hur hanterar du det? Är det kul eller är det jobbigt? Eller?
Ja, men nu uppskattar jag det mer.
Mm.
Jag har liksom gått igenom sådär olika faser på något sätt. Liksom. Mm. Det var ju nästan, parlamentet. Det har jag tänkt, för jag tackar dig. När vi har analyserat det här, när jag fick någon slags genombrott, det var nog parlamentet.
Var det så?
Ja, det var det jag märkte att folk började känna igen mig på gatorna. För jag hade gjort stand-up i nästan 10 år innan.
Ja.
Och Kvarthetsgatan. Men det var när man kom med i det här jäkla parlamentet. Och ja. Du vet, det var 2 miljoner tittare varje söndag. Det var liksom som Melodifestivalpublik.
Ja.
Och då hände någonting.
Det är sant. Men är straff för de arbetslösa rätt väg att gå? Vad säger ni?
Mer straff? Jag fattar inte, ska vi ha mer straff? Är det inte straff nog att bo i det här jävla landet? Eller hur? Det regn och piss och blåst 340 dagar om året. Det är mörkt som i en säck och kallt som i jävla isbjörns rövhål. Man släpar sig upp i ottan varje dag för att gå till ett meningslöst underbetalt jobb med korkade kollegor. Det är när man har sett fram emot i helgen. Man sitter med sin indolenta familj och glor på spåret och Bingo Royal och hej jävla babberibba! Och sen så är det som måndag igen! Och då börjar det om! Och sen går det dag ut, dag in till en vacker dag när man får sparken för att Moderaterna har lagt ner hela myndigheten man jobbar på, så nu är man arbetslös och då får man böter! För att man är arbetslös!
För du är inte den här självklara, alltså du har ju, vad jag har förstått, också någon slags nördig sida.
Mm.
Du var schack, gillade schack.
Ja, jag spelade schack, gjorde jag.
Du var med i, vad hette det? Tusenlappen, vad fan
nej,
det?
Nej, 10 000 kronors fråga, men det var mer än 10 000 då. Då var det, de hade justerat det för inflation, så det var 48 000 kronors fråga. Det var inte ens 50 000, det var 48 000.
Någon som hade räknat ut det där, ja. Och då var du expert på James Bond?
Ja, det var det. Ja. Men jag kunde tagit nästan vilka filmer som... Alltså Stjärnornas krig eller Rosa Pantern-filmerna eller vad för något som helst. För jag har en sån väldig sån kalenderbitar-sida. Det finns ju njutning, det känner jag liksom. Det är lite det som är, hör jag på säga, meningen med livet. Det är väldigt högtravande. I och med att jag tror liksom livet är objektivt sett kanske meningslöst.
Mm.
Men det blir ju fullt med mening om man själv fyller det med mening. Om man verkligen, så liksom, om man är intresserad av hur nördigt den är, om det är att samla frimärken, så för fan, gå in i det till 100%.
Mm.
Samla frimärken som ingen annan har. Så länge det inte är knarkmissbruk eller pedofili, så tycker jag att man ska uppmuntra.
Där sätter du gränsen.
Uppmuntra sina hobbies, ja verkligen.
Ja. Och en skräckfilmspassion har du också.
Ja, jag tycker om skräckfilmer. Mm. Ja. Jag hatar dem första gången jag ser dem. För det är det värsta jag vet, att hoppa till och bli rädd.
Jaså?
Men så tycker jag om att se dem andra gången, för då vet jag. Då vet jag.
Du kan du förbereda.
När man ska hoppa till, ja.
Det är ett fegt drag.
Ja, det är ett jättefegt drag.
Det är som att spela in Jepp, vad det är, och sitta och briljera. Nej, för det där är intressant, för jag har ju nästan alla jag intervjuat har ett kunskapskomplex.
Jaha.
Att man inte kan någonting.
Ja, ja.
Mm. Bara det här. Och då försöker man överfölja det med komik istället.
Ja, och jag har ju pluggat i Lund också.
Är du pluggat i Lund också?
Inte, tog aldrig min fil. kand, som jag tänkte, men jag var ju där ändå i 4 år.
Så. Vad pluggade du då?
Så det var dramateaterfilm. Här var det lite sociologi, lite filosofi. En buffé av kunskap.
Tröttnar du lätt?
Som ingen arbetsgivare vill smaka av.
Filosofi, det har vi mycket.
Både praktisk filosofi. Jag läste teoretisk filosofi och praktisk filosofi, för jag tänkte att jag får ha något praktiskt också.
så jag kan... Vad är skillnaden mellan praktisk och teoretisk?
Det är lite tvärtom vad man tror. Teoretisk filosofi är ju sånt där som liksom etik och, och moral. Liksom. Vad är rätt? Och... Men praktisk filosofi, det är mycket så här logik. Och... Mm.
Men du vill gå tillbaka till din... Hur var det med tjejer förresten när du var yngre? Har du lätt för det?
Nej. Alltid kär,
men?
Aldrig, visste inte hur eller man skulle omsätta det i liksom praktiken. Så.
Uh-huh.
Nej, jag hade aldrig flickvänner. Inte...
Fram till?
Fram till universitetet, typ, när jag började liksom... Ja, men jag hade väl pussat någon gång på gymnasiet och så, men innan dess var det väldigt... Tårt. Det var en ökenvandring.
Vad berodde det på, tror du? För du var ju rolig, tjejer gillar ju roliga killar, säger man.
Ja, men jag kunde inte göra det där skiftet från liksom skratta till...
Det funkar inte alltså?
Nej, men överförtjust i tjejer liksom. Det var jag verkligen.
Det var det, ja.
Tyckte om många hela tiden.
Men man kan skratta åt idag, men det måste ju ha varit en rätt jobbigt.
Ja, alltså, det,
faktiskt.
Ja, efterhand som... Särskilt efterhand som åren går liksom. Och,
ja. Fick någon slags panikkänsla, nu har jag börjat universitetet, nu måste jag ju...
Ja. Nej, jag hade ju ingen flickvän då heller, liksom.
Nej.
Men andra kompisar var ju ihop med någon och sånt, och blev 24 och 25 och allt sånt.
Pratar vi fram till 25 år, då hade ingen flickvän, eller?
Ja, det var det lätt.
Lätt?
Ja, inte lätt, men ja, men... Ja, vad man nu menar med flickvän. Ja, nej, men det hade jag inte.
Nej.
Mm. Man önskar ju ibland att man kunde åka tillbaka i en tidsmaskin och liksom träffa sig själv. Och...
Ja.
Det är ett par tillfällen, alltså, så här på högstadiet sånt, som jag skulle gå fram till mig själv och gett mig en lysning och säga, vad fan, hon gillar ju dig. Fattar du inte det? Kan du inte bara...
Vad skulle du sagt?
Säg någonting, gör någonting. Idiot, bara stå inte där och slarva bort varenda...
Jag hittade ett trick som var att använda en filmreplik och sen
Jaså?
Liksom, ja.
Vad var det för replik?
Jag tog mod till mig och jag vet inte, jag var 15, 14 eller 15 och sa
I'm gonna make you an offer you can't refuse.
That I can't do. Nej, jag sa faktiskt, jag sa, do you mind, sa jag.
Ja,
jag vet inte ens vilken
film
det blir. Jag vet inte, men jag har sett det. Do you mind? Och sen så blundar jag och gav henne en kyss. Och det var välkommet.
Ja, men det är ju rätt fint, för då har de också tillfället att säga yes, I do mind.
Ja.
Men om de inte säger något så har du...
Jag vet inte. Nej, men det var ganska uppenbart att hon tyckte säkert att jag var den mest långsammaste personen i hela universum.
Ja.
Och sen så bara tänkte jag, do you mind? Och sen så jag kommer ihåg att jag verkligen stålsatte mig för att inte... Lyssna på de här rösterna, gör inte borta.
Nej. Jag kommer ihåg att jag försökte störa upp det en gång i, kan det ha varit 5:an eller 6:an eller så, som jag tog emot till mig. Nej, jag ska min själv fråga chans på henne. Så gjorde jag det, så hon var tvilling, hon hade en tvillingsyster. Så jag frågade chans på henne tjejen och sen så sa jag, får tänka på saken. Och så lite senare kom hennes syster i slutet av dagen och sa, ja, men hon säger ja. Och jag bara, helt, yes, då är vi ihop. Sen kommer jag hem och sen vet jag inte, vad gör vi nu? Livrädd för att gå till skolan nästa dag. Jag vet inte vad nästa steg skulle vara. Jag tror nästa dag, jag tittade inte på henne, jag pratade inte med henne. En dag gick, två dagar gick. Vet du, jag hade sån ångest. Liksom, bara, vi är tillsammans, men jag vet inte vad jag ska göra. Så typ sådär, 5 dagar senare så kom min syster fram. Du, hon gör slut. Så. Och jag har aldrig varit så lättad i hela mitt liv. Tack godighet. Jag klarar inte av den här pressen en dag till nu.
Så ni hade gjort, blev ihop och gjorde slut? Utan att överhuvudtaget...
Ingenting hände däremellan.
Nej. Ja, det är, jag tycker det är vackert på något sätt. Alltså. Ja. Har jag rätt om jag säger att du har en slags hatkärlek i Stockholm?
Ja, men det kan du ha rätt i. Men jag tror kärleksbiten är lite större än... än hatbiten, för att jag har ju ändå, jag har ju bott här i 20 år. Mina barn, de är ju födda i Stockholm och pratar i stockholmska, men min äldsta dotter, hon sa, kan vi inte flytta till Skåne? Jag vill bo i Skåne! Det är så fascinerande där att de väljer. För de har ju varit allra mest med oss ju. Särskilt när de börjar lära sig prata och allt sånt. Det har ju varit med oss. Men det måste vara så där darwinistiskt att de tänker att ja, men de gamla generationerna kommer dö ut. Jag måste satsa på kompisarna. De som är min ålder, det är de jag ska smälta in med. Ja, jag vet inte. Ja,
det är intressant för att någonstans så hade man ju kanske förväntat sig att de får den här lundensiska drillande ären och pratar.
Ja, just det, den här med märkliga varianten där
just det.
Låter som man kanske har något fel på sin hjärna.
Vad tycker de att säga till annars ungar?
Nej, ja, då får de ju göra något. Alltså,
fast, ja.
Direkt våldsamt eller... Ja, det har ju ja,
det här med den kollektiva uppfostran, att man ska liksom vara en del av vuxenvärld gentemot barnen. För det är ju
ja, men får jag ändra mig? Jag tror man kan säga att ja, man kan säga till andras ungar, absolut.
Mm.
Men det är svårt att säga till, du kan inte riktigt säga till andra föräldrar.
Nej.
Hur de, om man har synpunkter på hur de uppfostrar sina barn, det
kan man få på käft.
Det känns det är precis. De små ungarna kan man ju ta om det skulle bli fysiskt liksom. Vad tycker du? Ska man...
Ja, jag tycker, alltså, jag har inga egna barn, men jag tycker nog att man kan säga, det är svårt om jag går omkring på lekplatsen till att börja med. Och sen om jag skulle börja säga till
alla... Jag går inte och skäller ut barn till höger och vänster.
Det blir konstig gubbe som går omkring och stöjer upp.
Ja, då har du... När du går i pension har du något
så
fram emot.
Jag är ganska nära till tant. Också, ja. Då har jag mina arbetsuppgifter. Vaktmästare Nilsson. Vad är det konstigaste gig du har gjort?
Jag har gjort för 3 personer har jag gjort. Mm. En gång.
Var då?
Då var det nere i Helsingborg. Mm. Och det var några säljare. De skulle sälja... Ja, det var något flingpaket eller det var något sånt där. I alla fall. Och de hade väntat sig många, många fler. Och så var det bara 3 stycken. Så det är som du sitter i en soffa och så 2 till. Och så ska man komma in. Och problemet är att de svarar på allting. Och så här, har ni tänkt på det här med flygplansmat? Ja, det har vi faktiskt gjort. Och där skulle man kunna... Nej, men vänta. Det var bara ett upplägg. Det här är ett skämt. Ingen... Så till slut blir det bara som man står och pratar med dem. Och så går därifrån. Ja, jättemärkligt.
Ja.
Jättemärkligt. När jag börjar med stand-up, du vet jag ju inget... Nu är det mycket mer... Alltså, de nya komikerna, de är på klubbar.
Mm.
Och det är inte så mycket företagsjobb längre. När jag började så var det ju inte så mycket klubbar. Så då kunde man få företagsjobb. Så det fina var att man kunde tjäna rätt bra med pengar. Ganska snabbt. Det dåliga var att det var ju psykisk tortyr många gånger. Och sitta... Det var liksom varenda gång. Var jag strax över 20. Man sätter sig på en buss. Ska jag åka någonstans till Växjö. Får byta buss 3 gånger. Ta taxi sista biten. Så kommer man dit med sin ryggsäck och duffel. Hej, jag ska uppträda här. Man bara säger och alla ansikten bara så här, nej. Vad fan har vi gjort? Och så går man in och uppträder för en massa herrar i kostym som inte uppskattar en överhuvudtaget. Ja, och så går man tillbaka. Sätter sig i taxin, tar buss, byter till nästa buss.
Vad kör du för material då?
Då hade jag ju väldigt mycket jag vill säga surrealistiska grejer. Liksom. Mycket... Ja, alltså skämt så där liksom. Ja, jag är lite nere idag. Min farfar dog häromdagen. Han hade benprotes. Han omkom i en tragisk bungee jump olycka. Och jag kommer aldrig glömma det där ensamma benet som studsade upp och ner. Alltså så där. Dåliga, uppenbart påhittade skämt liksom.
När man letar material så måste det ha varit en eureka-situation för dig när du hittade en ort som heter Röven.
Det är jättebarnsligt.
Kan du beskriva den känslan, vad som hände i din hjärna när du liksom upptäckte detta?
Jag minns det som det var igår, ja. Anders.
Berätta.
Ja, jag vet inte hur intressant historia det är, men vi var ute på turné på en sån där med många komiker, så här 10 komiker. Och jag skulle liksom, jag var inte så riktigt så nöjd med mitt material. Vi hade kört några gånger och jag tyckte, fan, jag har inte någon sån här riktigt stark slutgrej. Och så var det någonting jag snubblade. Det var någon som sa det helt enkelt. Liksom. Vi pratade om roliga ortsnamn, för vi reste genom Sverige. Så sa de att det finns en ort som heter Röven. Jag kommer inte ihåg vem som sa det. Och då tänkte jag, ja, men det här ska jag gå upp och prata om. Och så det roliga med det, det är ju inte att man gör två skämt om att det finns en ort som heter Röven, utan det är ju liksom 10-15 skämt.
Så. Och det måste du ju känna direkt.
Ja.
Hur länge har du bott i Röven? Hur långt in? Alltså,
ja.
Alla dem.
Precis. Ja, jag har alla mina släktingar i Röven. Och jag har haft ett bageri i Röven. Och...
Men det jag är ute efter, det måste ju ha varit mer än bara känslan av att ja, men det där kan jag göra någonting på. Det måste ju ha varit att det här är liksom en gudagåva.
Ja, ja. Också för att det...
Här har jag 15 minuter åt självspelande pian.
Precis, alltså, och som så... man kan göra, du vet, i flera omgångar. Alltså jag är ju så här... Nu kan jag göra Röven 2.0. Och precis när man tycker att man är färdig med det. För det har jag sagt så många gånger, så här, jag ska aldrig mer göra den Röven-rutinen. Så händer någonting nytt. Som nu när jag var med På spåret, så slog det mig det. Det hade ju varit perfekt om tåget är på väg till Röven någon gång. Om man har de ledtrådarna så här, på 10 poäng. Denna håla.
Exakt.
Denna ändstation. Ja. Vi tar bakvägen in. Till... ja. Det är bara... och den är så skön också, för den är ju... För att den är så barnslig, och det är egentligen så dåligt. Det var det som var min första ingång till det. Liksom, att...
Jag tycker det är genialt.
Ja, men det tycker jag också på ett sätt. Liksom. Men bara för att... För även de som först tycker liksom, ah, men det här... kan inte ha lite mer intelligenta observationer. Det är bara efterhand som det bara fortsätter att tröska om man har fler vinklar på det. För det är liksom, det är de skratten som jag tycker, det är de man verkligen vill ha. Det är de där folk skrattar mot sitt bättre vetande. Mm. För det finns ju två sorters skratt. Liksom. Ett skratt är ju när man intellektuellt tycker att det där var väldigt fyndigt. Det där var, gud vad smart. Det där var jätteroligt. Men du skrattar inte sådär hjärtligt. Så här, riktigt jävligt skrattar man ju ofta åt de grejerna som man egentligen inte vill skratta åt. När det är sånt, så, men, kiss och bajs och sex och Röven och så. Där först skrattar man så, och sen, nej fan det här.
Man börjar censurera sig själv.
Ja, exakt. Ja,
det är under min värdighet.
Ja. Ja. Och där är ju parlamentet, det är ju...
Vi brottar ner publiken.
Oj. Nej, men också bara liksom, ja, men man säger någonting och så ja. Folk skrattar innan de har hunnit ta ställning.
Jag tycker det är väldigt intressant det här med att intellektualisera sig själv. Ja. Att man censurerar sig själv.
Det är hur
själv.
Man vill framstå själv.
Ja,
liksom.
Ja, precis. Men det är ju precis så att folk skrattar ju olika saker. Man skrattar intuitivt bara. Och sen kommer man på sig själv att det där borde jag kanske inte skrattat åt, för att det säger fel saker om mig.
Ja. Och det har varit så många gånger man har gjort stand-up-gig på, man har varit på företag eller i olika sammanhang när de säger, men, och, inget under bältet, inget sånt liksom. Och så gör man inte det på ett tag, men sen så, ja, men jag testar en liten grej. Och då kommer de stora skratten, och så gör man lite till, och sen slutar det rena liksom.
Vad tycker du om den inställningen som folk kan ha? Att man värderar vilka skratt som är mer värda än
jag
andra?
Jag kan tycka det är rätt, jag ska inte säga ointelligent, men det är lite för det är så accepterat om man bara säger rakt ut, ja, men jag gillar inte sexskämt, eller jag gillar inte underbältet-skämt. Det är billigt. Vad är det man säger då? Varför? Och det är ingen som motsäger det argumentet. De tycker bara, nej, det är klart liksom. Det är billigt. Alltså sex, det är ju en jättestor, jätteviktig liksom arena i mänskligheten överhuvudtaget. Så du bara säger att det ska man inte... det är per definition dåligt. Jag tycker det är märklig...
Varför har folk den inställningen?
Anti-intellektuell inställning nästan.
Uh-huh.
Ja, men det är väl hur man vill framställa sig själv. Liksom. Man har fått för sig att allt är billigt.
Mm.
När det väl egentligen är det som säger mest om oss.
Jag kommer ihåg Björn Hellberg hörde en riktigt grov fräckis på spåret en gång av Robert Aschberg. Ja, den var extremt grov och barnslig.
Ja.
Och han skrattade så tårarna rann. Och samtidigt som han gjorde detta så sa han, det är så lågt. Det är så lågt. Det är så lågt. Men ändå så skrattade
han. Det är en
total paradox. Liksom.
Ja.
Jag skrattar fortfarande.
Ja, det...
Vi får göra en liten paus.
Det är så lågt. Och... Ja. Usch, ja. Vi har hållit på 20 år, andra män liknande. Nej, nej. Nej, det får jag. Jag tror du får ta det själv, Ingvar.
Ja. Ja.
Hur länge håller gammalt material?
Alltså en sak man upptäcker är att det finns väldigt, väldigt mycket publik i landet. Så vill man vara slö så kan man köra samma grejer rätt länge. Men jag har ju filmat ofta mina föreställningar och sålt till tv och så. Så de, och har det gått på tv så får man tänka att ja, men nu är det kört.
Det är där gränsen går.
Ja, och sen också för ens egen skull. Bara för att man blir tråkigare om man...
Blir man trött på sig själv?
Ja, det blir man. Och självförtroendet försvinner också. För man får skratt på 2 år gamla grejer. Så tänker man, ja men det var ju den killen för 2 år sedan som fick det skrattet. Det är ju inte...
Men det är intressant därför att det har ju nästan blivit som låtar.
Mm.
Alltså Ricky Gervais har man ju sett på Netflix. Och så fyller han Globen med identiskt material som alla har sett på Netflix.
Han är ju expert. Jag blev erbjuden att köra hans material. Att han skulle franchisa ut det.
Allvarligt?
Ja, var för några år sedan som någon erbjöd mig. Här kan du få Ricky Gervais stand-up comedy-material. För hans tidigare föreställningar. Och så ska jag åka runt och säga det liksom. Och så får han en stor procent av de pengarna. Så jag sa tack men nej tack. Skulle jag stå och göra hans grejer på svenska? Ja, det är jättemärkligt. Jag skulle känna mig lite som en charlatan. Om det är något som har varit på Netflix och man vet att de som har köpt biljetter förmodligen har sett, då tycker jag... Men så Louis C.K. sa ju det i någon sån här intervju som de hade en diskussion med Seinfeld och så. För Seinfeld tyckte ju att man har sin act och den kan du köra i 10 år för det är din act. Och att folk vill höra samma grejer igen. Men så sa Louis C.K. jo men det vill de en gång men sen köper de inte biljetter fler gånger.
Men, det är också
men om man kommer med något nytt så är det mer här får vi vara med lite grann för det händer nya grejer.
För jag kan känna det, jag är otroligt lättskrattad. Alltså att bara det att man säger, det är ungefär att man tar lite annorlunda gitarrsolo, så uppskattar jag det. Alltså om det blir, jag vet att skämtet är där, jag vet, men jag vill ändå höra det igen på något sätt. Och jag skrattar lika gott.
Ja, men jag är ju sån också, just, alltså jag kan ju höra om... Jag ser stand-up comedy specials flera gånger just för att jag älskar att se om det och kan se filmer hur många gånger som helst. Och sånt.
Ja, exakt.
Lite som att få en godnattsaga. Berätta den en gång till. Ja. Ta den en gång till. Det ska vara samma. Det finns så mycket sådana här humorteorier och sådär, liksom att man skrattar för att någonting är överraskande, oväntat. Men det stämmer ju. Ibland skrattar man ju för att du vet exakt vad som ska hända.
Exakt.
Åh, nu kommer det. Ja, jag vet vad som kommer hända nu. Och så skrattar man när det händer.
Vad är det?
Jag vet inte. Det är liksom vad man än har för liksom så här teori om humor så är motsatsen också sant.
Finns det en röd tråd i när du letar material?
Nej, så jag kan säga så mycket som att det blir svårare och svårare. Alltså jag har ju ändå hållit på med, jag började med stand-up när jag var 19-20 och nu är jag 45. Så det är ju en bra tid. Så alla de där omedelbara grejerna som man tänker, oh, men det här är liksom, det här vill jag berätta om och det här är, ja, de har man ju öster. Men det händer ju nya grejer hela tiden. Liksom.
Jag tänker det gör ju det.
Ja, det gör ju det.
Och idag är det så mycket förbjudet också.
Och gå och vara nära. Liksom, det
och som rädsla, är... corona här är ju nu.
Ja, nu är det ju mer på allvar. För nu, ja, nu är det ju här, men jag menar, då är det ju ändå... Det är ju så med aktualiteter, det vet ju du också. Ibland behöver det inte vara så där vansinnigt roligt. Det är bara liksom att det här hände nyss och det är aktuellt. Då är det ju...
Jag brukar säga det när vi gör parlamentet. Ju mer aktuellt det är, ju mindre rolig behöver du vara.
Ja, så
du
är det.
Du behöver i princip bara nämna det med en liten twist.
Ja, bara alludera till det liksom.
Alludera en liten skruv så ramlar det in. Alltså. I början med corona så liksom tyckte man att det är jättekul och alla körde liksom.
Ja.
Och sen känner man att fan, folk.
Jag tror jag gjorde den kvällen du var på Norra Brunn. Jag tror min öppningsreplik var jag trodde jag skulle behöva ställa in idag. Ja, men jag är på det här coronaviruset nu. Och då skrattar ju folk mycket just för att det var så osannolikt. Hade man sagt det nu, hade det nog inte varit riktigt så. Och kanske lite så här too soon stämning. Jag sa det i en hiss häromdagen och jag märkte att det var inte lika roligt som jag trodde det skulle vara. Vi var och filmade julkalendern för sån här, i ett hotell, och så stod vi inklämda 7 människor i en hiss. Och så var det tyst och så var jag tvungen att säga... Fan, jag ökte på det här corona ju nu. Nej, det var ingen skratt och glädje alls. Det var bara...
Parlamentet.
Ja.
Kommer du ihåg första gången du var med?
Ja, det är.
Vad har du för minnen från det?
Positiva minnen. Jag tror ni satte mig på blåa sidan. Första gången. Och sen... flyttade ni över mig till röda sidan, för ni märkte väl att jag var lite mer... det var lite mer lös i kanterna.
Lite flummigt så.
Ja, precis. Nej, jag minns hur...
Du gjorde aldrig dyschen, va? Eller? Nej. Du åkte rakt in väl, va?
Ja, för jag vet att du ringde och frågade. Nej, jag tror mig själv jag gjorde audition.
Du tror det? Alltså?
Ja. Och sen så ringde du och frågade om jag kunde komma redan nästa söndag. Och jag blev själaglad. Men så hade jag ett gig i Kristianstad på någon restaurang.
Ja.
Och det är enda gången i mitt liv jag har gjort det. Jag ringde till dem och sa, nej, jag kan inte komma, tyvärr.
Nej.
För nu, så här är det, jag har kommit med i parlamentet. Och då, du vet, det var ju som att komma med i riktiga regeringen. Liksom. Så här, nu händer det. Så jag måste göra det. Och de hade noll förståelse för det. Det blev rasande och sa att de skulle ringa jurister och allt sånt. Men det läste sig, slut.
Härligt.
Och så var jag med, och första skämtet satt. Det kommer jag ihåg också.
Kommer du ihåg vad det var för skämt?
Det var ett skämt som jag hade fått av er. Och det var då när Extreme Makeover var jättestort i tv. Och så var det någonting om att Gudrun Schyman skulle vara med i Extreme Hangover. Det skulle vara inget. Väldigt enkelt. Men ett stort skratt.
Okay.
På första skämtet, så det fick ju mig att...
Och det fick du att lyfta.
Slappna av. Ja.
Nej, jag tycker många gånger på offentliga platser överhuvudtaget hör inte barn hemma.
Det gör de inte.
På restauranger, kaféer, flygplan. I somras var jag på Skara Sommarland.
Ja.
Skulle ha en fin avslappnande semester. Ungar överallt.
Ja.
Det var ju perfekt arena att visa alla grejer som man gör. Sen efterhand, liksom, när det går bra och man istället känner att man har någon slags position och försvara, då blev det mycket mer stress. Då blev det mycket mer stress. För varje gång man var med, du vet, ja, men, den här gången har jag ramlat av stolen, jag kan inte ramla av stolen en gång till. Du vet, till slut blir det liksom, man gör varför som helst, man är uppe och klättrar och slänger vatten. Och till slut känner man liksom, ja, men nu har jag slatt knut på mig själv.
Ja.
Jag vet inte hur jag ska toppa det här. Liksom.
Nej. Blev man trött
så det var lite så det började, ja, det var lite så det började kännas de sista säsongerna så här, som jag var med. Liksom, att den där känslan, men har jag inte sagt det här för? Har jag inte gjort det här för?
Och det som jag tänker någonstans kanske är oundvikligt. Du sätter Sveriges absolut toppkomiker i samma program.
Mm.
Och det är publik som ska rösta på slutet.
Mm.
Går det att gå en annan väg, tänker jag? Alltså, det blir ju någon slags konkurrens.
Ja, det blir det ju.
Om publikens gunst.
Att jag men det ska... är ju också det som det driver ju programmet,
ja,
liksom framåt.
Just det.
Och den nerven och den kittlingen som var, det är jag glad att jag har fått vara med om. Liksom. För det var också, när det funkar så var det ju en hisnande känsla. Liksom.
Kände du att omröstningen var jobbig?
Nej, jag kan säga. Enda gången jag tyckte det var jobbigt, för då gick det ju väldigt bra för mig.
Mm.
Liksom. Enda gången jag tyckte det var lite jobbigt var första gången Björn Gustafsson var med.
Han kommer med en leather shield på sin paladin. Och, liksom, och det är som att det är för fan som att komma med en wizard och lägga ice bolts på ett ice.
Vad är paladin? Vad är ice bolts? En wizard?
Nej, men det är som...
Jag fattar inte vad du pratar om.
Du fattar inte. Du är precis som en priest som inte healar, Anders. Det är som...
det var inte första gången han var med i programmet, men det var första gången han var med mig. Och du vet, plötsligt då, när man är van vid att det här brukar gå bra. När hans blåa pelare skjuter upp i taket. Då fick jag precis, det var inte så skönt.
It's a new kid in town.
Ja, det är en new kid in town. Han är, fan, och han är en bättre version av mig också.
Nej, var det så du kände?
Nej, så kände jag inte fullt ut. Men objektivt var det lite så. Liksom, att där blev man plötsligt... när man blir krossad en gång, då känner man, ah, det var inte lika nice.
I parlamentet så för länge sedan så hamnade du ju i blåsvärd då,
ja,
en gång.
Ja,
det gör jag. Jag kan inte säga det, men det handlar ju om någon, någons älskarinna som vi gick ut och outade. Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg det.
Ja.
För det var också ett sånt tillfälle så här, efter det där jag gjorde den analysen. Nej, det här var inte så mysigt. Det är ju nog en del som skulle tycka, fy fan vad gött, nu rör de om i grytan och nu är det rubriker. Och nu är det...
det blev ju stora rubriker.
Och det blev ju det liksom. Ja.
Och
jag
får glans,
ingen handla. Personlig njutning av det alls. Jag bara tänker, nej, 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 jag har gjort fel. Vad är det som händer?
Jag fick ju kläskott för dig. Jag fick ju gå ut och försvara dig med hull och hår. Och skrev,
vi kan förtydliga lite grann vad det var utan att säga för mycket. Men det var ju någon då som var anklagad för flera älskarinnor som inte var namngivna i media.
Nej, just det.
Och då gjorde jag ett jättedåligt skämt där jag tänkte liksom det roliga var, eller var inte jättedåligt skämt, men skämtet var att jag inte skulle säga de här namnen. Man får absolut inte säga de här namnen. Och du vet, så råkar jag säga dem ändå. Liksom jag säger dem ändå. Det var ju bara ung och naiv som jag var, så fattar ju inte jag att det var ju en ursäkt för alla kvällstidningar. Så vad bra, äntligen sa någon det. Han sa det, nu kan vi också säga det. Och nu kan vi skriva det. Titta vad han sa, den jäveln. Och så... Och den känslan var inte skön, för då var det, ju, det var ju personer som jobbade på TV4 som jag sen fick gå och gömma mig i korridorerna. Så.
Ja, för du har sagt...
Och man märker sin... Oj, helvete vad det kan bli konsekvenser av...
Mm. För du har sagt att du är en väldigt konflikträdd person.
Mm. Jo, jag är konflikträdd. Men jag har ändå kommit fram till att det är inte så mycket att jag är rädd för att folk ska bli arga.
Mm.
Det är nog inte, det är mer att jag är rädd för, jag har nästan fobi för att såra någons känslor, alltså göra någon ledsen. Jag vet inte vad det handlar om. Om någon väl blir arg och börjar skälla på mig, då är det nästan mer som att, vad bra, då kan jag slappna av, för då kan jag bli arg tillbaks. Nu kan vi ha en konflikt. Men om jag skulle säga något liksom, och säga nej, nu, det var någon som tog illa vid sig.
Mm.
Det är mer där min censur går in liksom, för, nej fan, nu blir de ledsna där.
Rädd att såra någon helt enkelt.
Ja.
Du, hur rik är du?
Ja, jag är väl... Ja, jag är ju förmögen. Skulle ju vara lögn att säga annat.
Ja. Du skulle kunna pensionera dig för resten av livet i princip.
Ja.
Mm.
Om jag inte hade gjort idiotiska beslut och köpt lyxjakt och allt sånt så
är det viktigt för dig att ha mycket pengar?
Nej, har aldrig varit drivkraften. Och att jag fick mycket pengar, det är ju slumpen. Det är ju för att man... Jag skulle inte kunna berätta för någon annan hur de ska tjäna pengar. Jag har aldrig förväntat mig i mitt liv att jag skulle ha pengar. Det har jag liksom inte sett komma.
Nej.
Jag vet inte, men det är liksom inte så viktigt, och det är inget som har faktiskt på riktigt förändrats i min vardag, förutom en grundtrygghet att om jag inte vill göra vissa jobb så behöver jag inte det.
Nej, just det. Det finns en frihet.
Det är egentligen bara det innebär. Det här är, jag har haft tur.
Ja.
Tur som en tokig att just det här skillsetet eller värderas så högt av samhället.
Mm.
Det är bara ren tur, och jag hade gjort det även om jag inte hade tjänat pengar.
Du, jag brukar ta 5 stycken allmän frågor för att kolla kunskapsnivån på mina gäster.
Ja.
Just därför att många komiker har just ett komikerkomplex. Ett kunskapskomplex.
Mm-hmm.
Och vilket du inte har. Men,
nu kommer jag svara fel på alla här.
Nej, jag kan säga det, att du svarar rätt på bara några, så ligger du bra till bland de här som har gjort det här. Huvudstaden i Kanada?
Det är Ottawa.
Roten av 16?
Roten av 16? Nej, nu, jag sa ju det i matte. Nej, inte en möjlighet.
4. Ja, när blir Skåne svenskt?
1648.
58!
Nästan. Ah!
Ja. Var spelar Zlatan nu?
Italien någonstans, va? Milan.
Milan. Vad heter fåret bräker på engelska?
The sheep brays.
Bleats.
Bleats. God damn it.
God damn it.
God damn it.
Vad blev det? Det blev 4. Nej.
Ja,
det
3.
Blev 3 rätt. Jag tror du ligger över medel faktiskt.
Ja.
Hur ska vi sluta programmet?
Ja, men jag tycker, jag har suttit och tittat på de här vinerbröderna. Jag sa att jag skulle äta dem.
Okej.
Okay.
Ta en rejäl tugga så får hör det låter då. Äntligen premiär på Wienerbröd.
Ja, blodsockret flyger rätt upp i taket.
Johan Glans, tack så jättemycket för att du ville komma till toppmötet med Anders S.
Tack så mycket, Anders.